Östersund Motala. Trion sover ro. Herrarna Hyberg, Torgesson och Ljungqvist, ackompanjerade av Fredman, gör nu entré.
Hallå, 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 förlåt att vi är där en stund. Hallå, hallå, hallå.
Kort resumé över Radiomonopolet. I privat regi inleddes försökssändningar på hösten 1922. Mera reguljära blev sändningarna först året därpå, 1923 alltså, och fortfarande i privat regi. Men den 1 januari 1925 övertog Radiotjänst all rundradiosändning i Sverige. Det nybildade aktiebolaget Radiotjänst kom till genom statens medverkan. Staten skulle anlägga och driva sändarna och Radiotjänst skulle handla om programverksamheten. Huvudintressenter blev radioindustrin och pressen. Staten skulle tillsätta två av de sju styrelseledamöterna, därav ordföranden. 1935 beslöt riksdagen att staten skulle ha majoritet i bolagsstyrelsen. Av de sju ledamöterna skulle staten tillsätta fyra. Radiomonopolet var därmed etablerat.
För var dag får man bättre valuta för sin billiga lyssnarlicens.
Hösten 1958 bröts det svenska radiomonopolet tillfälligt.
Ni lyssnar på Skånes Radio Merkur.
Det var Nils-Erik Svensson som startade Skånes Radio Merkur som låg på internationellt vatten i Öresund. Året därefter, 1959, började förberedelser för en radiostation på internationellt vatten utanför Stockholm. Efter många födslovåndor kom premiären den 8 mars 1961.
Medan nytt i ton och ord kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna.
Radio Merkur och Radio Nord vann snabbt folkets hjärta. De här stationerna var inte olagliga när de startade sin verksamhet, men de gjordes olagliga genom så kallade piratradiolagar som drevs igenom av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och Centerpartiet. Radio Nord blev aldrig olaglig eftersom stationen upphörde med sina sändningar den 30 juni 62, en månad innan lagen trädde i kraft. Men genom konkurrensen från Radio Nord tog det på Sveriges Radio bara veckor att vidta åtgärder för att möta denna konkurrens. Åtgärder som annars skulle ha tagit årtionden. Bland annat tillskapades Melodiradion och senare också P3-kanalen där många av Radio Nords populära program återuppstod som plagiat.
Radio Nord, stationen som är värd att imiteras. Radio Nord, stationen med egen stil.
Skånes Radio Merkur, nu under namnet Radio Syd och med Britt Wadner i spetsen, fortsatte sina populära sändningar som nu alltså var i strid mot den av den då socialdemokratiska regeringen genomdrivna lagen. Britt Wadner fortsatte kampen för sin provinsradio. Här är ett nyhetskollage som omfattar åren 1964-71 och som visar den dåvarande socialdemokratiska regeringens iver att skydda Sveriges Radios monopol.
Fru Wadners försvar sköttes den här gången av advokat Henning Sjöström. Han gick kort åt piratlagens tredje paragraf där det sägs att det är olagligt att inneha en sån här sändare. Den paragrafen måste i rimlighetens namn ses i samband med de båda tidigare där det talas om att sändningar av den här typen inte får störa andra radioprogram, menade advokat Sjöström. Och det gör Radio Syds sändningar bevisligen inte. Den Genèvekonvention som åberopas av lagstiftarna ansåg han som en förevändning för en lag som vill främja speciella politiska intressen. Det är en dålig lag som saknar förankring i det allmänna rättsmedvetandet och det krävs därför goda domare. Domare som är bättre än den dåliga lagen och som förnuftsmässigt kan tolka den så att den får ett rimligt innehåll. Som illustration till hela Radio Syd.
Radio Syd-chef fru Britt Wadner dömdes idag av Malmö rådhusrätt till 3 månaders fängelse ovillkorligt. Jan Bonnevie kommenterar.
Den här domen betyder en total seger för åklagarsidan i Britt Wadner-rättegången. När målet behandlades av Malmö rådhusrätt för 14 dagar sedan så yrkade byråchef Erik Winberg vid Riksåklagarämbetet på ovillkorligt fängelsestraff och hans motivering för det kravet återfinner man i rådhusrättens domskäl idag där det bland annat heter att med hänsyn till den upprepade brottslighet som fru Wadner gjort sig skyldig till anser rätten att gärningarna förskylla frihetsstraff. Fru Wadner har den...
På stationen blev det mycket fort, mycket trångt och där hörades det och överlämnades blommor, men också chokladkakor och annat smått och gott som fort och lätt kunde inköpas i järnvägsstationens olika kiosker. Det var självfallet mycket med ungdomar bland de uppvaktande, bland annat åtskilliga från Danmark, men också i ögonfallande många medelålders personer, liksom unga makar med barn. Och så rullade då tåget iväg med Sveriges populäraste förbryterska som blomstersmyckad och leende men med tårar i ögonen vinkade adjö till en del av sina trogna lyssnare och sympatisörer.
Fru Britt Wadner, Radio Syds grundare och chef, har alltså idag gått in med en skrivelse till regeringen.
Fru Wadner begär med hänvisning till den ännu gällande lagen om radioanläggningar av 1946 att få starta tv- och radiosändningar från Lund. 3 timmar tv varje kväll skulle det bli och radiosändningar dygnet runt. Sändarna når...
Idag uppvaktade Radio Syds ägarinna, fru Britt Wadner, kommunikationsminister Olof Palme. Efter riksdagsbeslut om skärpt piratradiolag har hon inga möjligheter att sända från sitt fartyg. Hon ville nu ha dispens från gällande bestämmelser för att kunna fortsätta sändningarna på land.
Statsrådet Palme, ni gav inte fru Wadner något hopp alls. Själv förde hon fram tanken på ett dispensförfarande. Vad säger ni om det?
Ja, ett sånt tillstånd att bedriva sändningar, det kan inte ges med hänsyn till det avtal som finns mellan Sveriges Radio och staten. Och som ju en mycket betydande majoritet i riksdagen står bakom. Jag har inga som helst möjligheter att ge ett sånt tillstånd.
Det finns alltså inga möjligheter på något sätt för henne att fortsätta sin verksamhet. Inte till sjöss, inte till lands. Ni har en mycket negativ syn på hennes verksamhet.
Ja, negativ så tillvida att den är emot de lagar som riksdagen har stiftat och den är emot de domar som domstolarna har fällt, som jag har förklarat att den är olaglig, alltså tolkat lagen. Och i en sådan verksamhet kan ju inte förekomma, man måste ju följa spelreglerna.
Radio Syd är idag en helt legal radiostation i Gambia. Sveriges Radio har efter dessa år sakta men säkert bit för bit åter infallit i sin lugna törnrosa sömn. Det program som vände sig till ungdomar har ett efter ett lagts ner. När närradion startade på våren 1979 var utgångsläget detsamma som när de kommersiella stationerna startade. Sveriges Radio hade nonchalerat ungdomarna. Därför var det naturligt att musikstationerna inom närradion snabbt gjorde närradion känd och populär. Men historien upprepar sig. Åtgärder måste vidtagas. Man börjar med att låta STIM agera som bödel genom att ta oskäliga avgifter för musiken trots att förebilder utomlands inte saknas. Göran Lindemark från Mälardalens radiosällskap träffade 1980 Rick Harris på WBAI i New York, en station som finansieras uteslutande med lyssnarbidrag.
När jag berättade för Rick Harris att vi på Stockholms närradio betalar ungefär $50 per timme för grammofonmusiken så blev reaktionen den här.
Well, that would take us off the air. We would go off the air if that were the case. We could not afford to pay that amount of money. $50 an hour. That would be we're on 168 hours a week. That would be something in the neighborhood of $8,000 a week. You have to pay $8,000 a week for broadcast rights to music. We would close up shop within a week.
De horribla stimavgifterna resulterade också i att en del föreningar tvingades minska sina sändningstider eller upphöra helt med sina sändningar. Och för att Centern och Folkpartiet i den nuvarande regeringen skulle kunna enas inför närradions permanentning instiftades en särskild paragraf. Syftet var att ytterligare försvåra musikstationernas verksamhet.
För att få sändningstillstånd ska en sammanslutning ha en annan huvudsaklig verksamhet än att sända närradio. Den ska också ha bedrivit verksamhet inom sändningsområdet under minst ett år.